Det första är från Andra Mosebok, 20 kapitlet, vers 4-6. Du skall inte göra dig någon bildstod eller avbild av någonting uppe i himlen eller nere på jorden eller i vattnet under jorden. Du skall inte tillbe dem eller tjäna dem. Ty jag är Herren, din Gud, en svartskytt Gud som låter straffet för fädernas skuld drabba barnen in till tredje och fjärde led när man försmår mig, men visar godhet mot tusende när man älskar mig och håller mina bud. Så ska jag läsa från det nya testamentet i Kolosserbrevet, första kapitlet, vers 15-20. Han är den osynliga Gudens avbild, den förstfödde i hela skapelsen. Ty i honom skapades allt i himlen och på jorden, synligt och osynligt, troner och herravälden, härskare och makter. Allt är skapat genom honom och till honom. Han finns före allting och allting hålls samman i honom. Och han är huvudet för kroppen, för kyrkan. Han som är begynnelsen, först född från de döda till att överallt vara den främste. Ty Gud beslöt att låta all fullhet bo i honom och att genom hans blod på korset stifta fred och försona allt med sig, genom honom och till honom, allt på jorden och allt i himlen. Amen.
För ganska många år sedan, när jag jobbade med reklam och kommunikation, så lärde jag känna en person i ett sammanhang. Det lät ju konkret och bra. En person i ett sammanhang, men så var det i alla fall. Vi blev någon sorts vänner, han och jag. Vi pratade ofta i telefon och vi träffades ibland och hittade på roliga saker. Men jag kände hela tiden att det var någonting där som inte riktigt stämde. Han pratade hela tiden med mig och om mig som om han kände mig väldigt bra, fast jag inte alls tyckte att han gjorde det. Han hade ofta väldigt tydliga uppfattningar om vilken sorts person jag var och hur jag tänkte i olika frågor. Han hade en bild av mig som jag inte alls kände igen mig i. En bild där han hade tagit ett par egenskaper hos mig och liksom konstruerat en hel personlighet omkring. För honom så var jag den förvirrade kreatören. Jag var ett geni enligt honom på att se nya lösningar, och jag var samtidigt så glömsk att jag inte ens kunde komma ihåg att vattna blommorna. Och kanske hade jag gjort någonting för att förtjäna det här. Kanske låg det ett uns av sanning i det. Men jag försökte gång på gång att förklara för honom att det är inte så här jag är. Du har en för snäv uppfattning. Jag försökte nyansera den här bilden. Men det var lönlöst. Han tycktes inte kunna ta in det. En ganska obehaglig upplevelse faktiskt. Det här begränsade våran vänskap kraftigt. För att det går inte att bli nära vän med någon som vägrar ta in vem den andra är, som redan har bilden färdig. Det går inte. Under våren så kommer vi att gå igenom de 10 budorden. Det har ni hört till leda nu i den här gudstjänsten nästan. Som Gud gav till sitt folk genom tjänaren Mose. Och idag har vi kommit då till andra ordet vi har hört det läsas. Det handlar om att vi inte ska göra, tillbe eller tjäna någon bildstod eller avbild av det som är i himlen, på jorden eller under jorden. Alltså medan det första budet handlar om att vi inte ska tillbe några falska gudar, utan bara tillbe den levande, sanna guden, så handlar det andra budet om att vi inte ska göra den sanna guden till någonting mindre än det han är. Och att vi inte ska tillbe honom på ett sätt som vänder oss bort från den han är. Det första budet går emot avguderi och många olika gudar. Medan det andra budet går emot förvrängningar av den sanne guden. Det här är en mycket vanlig företeelse. En mycket vanlig försyndelse som vi alla är skyldiga till. Inte bara i vår relation till Gud utan också till varandra. Jag tänker lägga upp den här predikan i två punkter. Först så vill jag beskriva själva problematiken som budet går emot, budet bemöter. Och sen så vill jag visa i den här punkten hur vi hittar en väg ut ur den här. Så vi börjar med första punkten här. Vad handlar problemet om? Problemet med avbilder. Det andra budet attackerar framförallt mentala avbilder. Som i sin tur leder till avbilder i sten och trä och metall. Det börjar i vår tanke. Och det är som sagt en mycket vanlig företeelse. Det finns i alla relationer, tror jag. Alla relationer, även om det inte vanligtvis är så extremt som det jag fick uppleva. Vi gör det här mot våra vänner. Vi har förutfattade meningar om vem den andra är och vi vid någon punkt slutar att lyssna och ta in och omvärdera bilden av den andra. Vi gör det här mot våra äkta makar. Vi vill tro att den andra är på ett särskilt sätt istället för att lyssna och ta in vem han eller hon faktiskt säger att hon är. Jag hörde på en man i 65-årsåldern. Han berättade om sitt äktenskap och han sa att hans fru hade varit gift med 5 olika män. Och vad han menade då var att han själv hade varit 5 olika, som 5 olika personer under de 40 år som de hade varit gifta med varandra. Man måste alltid, menade han då, alltid vara uppmärksam på vem den andra är och ständigt fortsätta att lära känna varandra. Hela tiden. Man är aldrig färdig med det. Varför sysslar vi med det här? Varför gör vi så här mot varandra i våra relationer? Varför kan vi inte bara lyssna på varandra och ta in och låta våra bilder berikas och bli liksom mer och mer kompletta hela tiden? En svår psykologisk fråga, men ett enkelt svar är i alla fall att världen är så mycket enklare, så mycket bekvämare när vi själva får bestämma hur den är. Om jag säger att du är en vimsig konstnär, så är du det. Och det är så skönt för mig att veta det. Om jag säger att du är en fantasilös civilingenjör, så är du det. Och det är så skönt för mig, för då har jag dig på din plats där. Allt ligger så prydligt och bekvämt när jag själv får bestämma hur världen ser ut. Men mer än något annat så gör vi det här i vår relation till Gud. Vi skapar mentala avbilder av vem Gud är. Vi tar liksom ett fåtal egenskaper och så gör vi det till hela bilden. Vi säger så här är han. Och dessutom är det anmärkningsvärt när man tittar på det här så här är han. Hur ofta han liksom liknar mig själv. Eller liknar det ideal som finns i vår kultur just nu. Vi tar den evige, allsmäktige, universums skapare och herre. Och gör honom liksom till en praktisk liten avbild som vi kan ha i fickan och ta fram ibland och trösta oss med. Så märkligt. Det är destruktivt när vi gör det här mot varandra. Men när vi gör det mot Gud så kommer det att vanställa hela vårt liv. Jag återkommer till det. Problemet med avbilder, det finns gång på gång i Bibeln. Det är uppenbart när man läser bibeltexterna hur svårt vi människor har att förhålla oss till den Gud som uppenbarar sig genom sitt ord och som vägrar att låta sig fångas i en bild eller en staty eller en symbol av något slag. Den händelse i Bibeln som kanske allra tydligast illustrerar det här är vad israeliterna gjorde medan Mose var uppe på Horebs berg och tog emot Guds lag. Kom ihåg nu vad som hade hänt tidigare. Gud hade befriat sitt folk ur slaveriet i Egypten. Gång på gång så hade han visat att han är överlägsen alla de egyptiska gudarna. Och sen ledde han förunderligt folket, hela folket ut ur Egypten. Han delade havet och han förde folket igenom så att de kunde komma undan faraos arméer. Han försåg dem varje dag med mat från himlen. Och han ledde dem fram till detta berg där de skulle fira gudstjänst. Och så står det i 5 Mosebok 4. Det är Mose som påminner folket här. Ni trädde då fram och stannade vid bergets fot. Berget brann i eld ända upp till himlen. Och det var mörker, moln och töcken. Och Herren talade till er ur elden. Ni hörde orden men såg ingen gestalt. Ni hörde endast rösten. Han förkunnade för er att sitt förbund som han befallde er att hålla. De 10 orden och han skrev ner dem på 2 stentavlor. Man kan tycka att det här skulle ha varit en ganska överväldigande upplevelse. Även om det var otillfredsställande att bara höra en röst och inte kunna se någon gestalt. Men märkligt nog så blev det allt för otillfredsställande för dem. Mose var borta, han var på berget, han samtalade med Gud. Och de tyckte att det dröjde alldeles för länge innan Mose kom tillbaka. Så de sa till Mose bror Aaron. Aaron, du måste göra en avbild åt oss. De stod inte ut med att bilden var så ofullständig. De var tvungna att se. De var tvungna att ha en symbol att fästa blicken på. Så Aaron, han samlade in alla guldringar de hade. Han smälte ner dem och han gjorde en guldkalv. Och folket ropade inför denna kalv. Detta är din Gud, Israel. Denna kalv som förde dig ut ur Egypten. Så märkligt. Jag har ofta undrat, under hela min uppväxt har jag undrat vad Aaron tänkte egentligen. Han kan inte ha menat, det är helt orimligt, han kan inte ha menat att de plötsligt skulle tillbe en annan gud efter alla dessa saker de hade sett. Han måste ha motiverat det här med fromma intentioner. Han måste ha tänkt att det är inte så att vi tillber en annan Gud. Det är bara en synlig representation av Gud. Av den Gud som förde oss ut ur fångenskapen. Det är bara en bild av guld. Det kan inte vara så farligt. Det blir lättare att tillbe honom om vi har en fysisk symbol att fokusera på. Jag vet inte om det var så han tänkte, men jag tänker att det kanske kan ha varit så. Det här var ett försök att tillbe den sanna guden genom en avbild. Det var inte ett brott mot första budet att inte ha några andra gudar. Utan det var ett brott mot det andra budet att inte göra några avbilder. Det finns många andra exempel på tillbedjan genom avbilder i Bibeln. Det är intressant att lägga märke till att det här med guldkalven skulle hänga kvar under kanske 800 års tid, kanske mer till och med. Den israelitiske kungen Ahab, han regerade på 850-talet före Kristus. Han var gift med Isabel som absolut ville utrota tillbedjan av den sanna guden och införa tillbedjan av andra gudar. De dödade Guds profeter och de förde en massiv statsfinansierad kampanj mot alla som tillbad Herren. Vilket ledde fram till att det vid en tidpunkt bara fanns 7000 kvar i hela landet som tillbad honom. Herren alltså. Efter Ahab så blev hans son kung i 2 år och efter honom så blev en annan son kung i 12 år. Och det var nästa kung, Jehu, som dödade båda de här. Jehu, Han ville driva ut Baalsdyrkan ur landet. Och han ville återinföra tillbedjan av Israels Gud. Och han lyckades faktiskt. Det står om honom i andra kungaboken 10, vers 27-28. Så står det så här. Baals altare rev de ner. Ja, de rev ner hela Baalstemplet och gjorde det till avträde. Vilket det är än idag. Så fördrev Jehu Baal från Israel. Så han lyckades. Nu var den falska guden borta och de kunde återigen införa tillbedjan av den sanna guden. Men så säger texten helt kort att guldkalvarna fick vara kvar. För Jehu, han brydde sig inte om att följa Guds lag. Alltså, guldkalvarna, de fick vara kvar för att de representerade ju den högste Israels Gud. Alltså det är som att det är självklart. Hur skulle man kunna tillbe en osynlig Gud? Visst, vi kan möta honom i hans ord. Vi kan höra hans röst. Men det är väl klart att vi behöver fysiska symboler som fokuserar vår tillbedjan. Eller? Varför är det så allvarligt att använda sig av avbilder och symboler och amuletter i sin tillbedjan? Varför gör Bibeln en så stor grej av det här? Huvudsaken är väl att man tillber den sanne guden. Det går inte att tillbe den sanne guden genom avbilder, symboler och amuletter. Därför att de här sakerna leder oss bort från den sanne guden i all sin rikedom och istället riktar de vår uppmärksamhet mot en karikatyr. Varje bild och varje symbol kommer att dölja mer än vad den framhäver. Det känns som att det hjälper dig. Därför att men vad den gör är att den egentligen låser dig vid ett fåtal egenskaper av honom. Och den hindrar hjärtats tillbedjan i ande och sanning. Aron gjorde en kalv av guld. Och det här är, det blir ju en bild, säkert en imponerande bild av Guds makt, hans styrka. Och du kanske känner dig upppumpad över vilken mäktig Gud, vilken stark Gud vi har. När du ber genom den här guldkalven. Och samtidigt hindrar guldkalven dig från att se Guds renhet, Guds nåd och hans kärlek. Att ta en liten del av sanningen och göra det till hela sanningen är att leda bort från sanningen. Nu kanske du tänker att det inte alls är att göra till hela sanningen bara för att man har en liten symbol som liksom fäster vår uppmärksamhet och påminner oss om någon av Guds egenskaper. Men då underskattar du hur kraftfullt det är med avbilder. Menar du att du ska använda en bild i din tillbedjan och samtidigt försöka bortse från den? Samtidigt försöka nyansera den? Den kommer bara att distrahera dig. Du skulle vara mycket bättre utan. En sista detalj innan vi lämnar det här med fysiska bilder. Jag talar inte om konst. Det finns fantastisk konst. Med bibliska scener, motiv. Det finns så mycket av Guds skönhet som vi kan förhärliga, som vi kan liksom förkroppsliga i konsten. Jag vill inte på något sätt lägga band på vår konstutövning och på våra estetiska uttryck. Sammanhanget i andra budet är tillbedjan. Det handlar om bilder och symboler som används som hjälpmedel i tillbedjan. Ikoner, radband, amuletter, ljus, pärlplattor, stenar, allt vad det kan vara. Bort med det! Allt det som försöker att liksom leda din tillbedjan. Det leder dig fram till en karikatyr. Det leder dig bort ifrån livets Gud. Så. Det kommer energi där. Med det sagt, om de fysiska bilderna, så vill jag ändå återkomma till vad jag sa inledningsvis om de fysiska bilderna. Att de börjar med en mental bild, en mental karikatyr. Och det är här själva svårigheten ligger. Det är som att Gud säger till dig och till mig, du kan inte tänka att jag är något, vad det nu är att du vill att jag ska vara. Du måste låta ditt sinne förnyas. Du måste låta det regleras av vad som är sant. Även om det innebär att du måste omvärdera, kanske rent av rasera dina förutfattade meningar om vem jag är. Somliga av oss, vi gör det här helt medvetet. Vi säger helt djärvt, jag kan inte tro på en Gud som dömer syndare. Jag kan inte tro på en Gud som tillåter allt detta lidande. Jag kan inte tro på en Gud som säger att man aldrig får ha sex med någon utom den man är gift med. Jag kan inte tro på det. Och så liksom stipulerar vi ett antal villkor som vi alltså sätter upp då för att Gud på något sätt ska vara sann. Vi är moderna västerlänningar. Det finns minst 30 saker i Bibeln som Gud säger om sig själv som vi inte kan acceptera utifrån den kultur vi lever i. Och i en annan kultur så är det 30 andra saker. Du har en klar uppfattning om vad Gud får eller inte får göra när det gäller om du kan tro på honom överhuvudtaget. Och därmed så kan ni inte heller ha någon relation. Ni kanske kan höras ibland på telefon. Men det blir aldrig någonting som bär eftersom du vägrar att ta in, vägrar att förstå vem han är. Eftersom din bild redan är färdig. Du är helt upptagen av dig själv och dina egna föreställningar om vem han är. Oftare är det mycket mer subtilt än det här djärva jag kan inte tro om. Till exempel. Varje gång bibeltexterna talar om barmhärtighet. Och det är ofta. Att ta hand om den faderlöse. Om invandraren och änkan. Alla de som står utanför systemet. Alla de som inte har något kontaktnät. Några vänner eller kanske inte ens bekanta. Varje gång Bibeln talar om barmhärtighet mot dessa. Eller varje gång Bibeln talar om radikal generositet. Det gör den ofta. Så går liksom de religiösa skygglapparna på. Om vi överhuvudtaget ser de här texterna. Så hittar vi goda bortförklaringar. Jag kan ju inte ta hand om dem hemlös. Jag har ju min egen familj att tänka på. Jag har inte tid med det här. Eller om jag tjänar mycket pengar så kan jag ge lite extra till församlingen och då behöver jag ju inte ge någonting till de fattiga. Alltså vad vi säger med alla dessa bortförklaringar är jag kan inte tro på en Gud som säger att allt jag är och allt jag har tillhör honom. Mina pengar är ju mina egna. Jag kan inte tro på en Gud som säger att jag måste förneka mig själv. Så vi vänder oss till Gud, helt upptagna av oss själva. Och vi vänder oss till honom med föreställningen att han ska tillgodose alla våra behov. Att det är därför han finns. Och det här märks tydligt i vår gemensamma gudstjänst. När jag nu säger vår så menar jag framförallt vi kristna i Sverige och kristenheten i västvärlden. Men det är klart att det här också slår igenom på vår gudstjänst i tabernaklet. Även om vi hela tiden jobbar för att försöka komma undan det här. Man kan se vem som är Gud genom att titta på vem gudstjänsten försöker tillfredsställa. Vi lever i en kultur där vi drillas som konsumenter. Där vi blir underhållna till döds. Och det här märks förstås på våra gudstjänster. Det ska vara lätt tuggat och lätt begripligt. Och aldrig, aldrig, aldrig någonsin obehagligt. Vi kommer för att få, men nästan aldrig för att ge. Men en biblisk gudstjänst handlar väldigt mycket om att ge. Centralt i gudstjänsten är förstås läsning och utläggning av Guds ord. Och det är någonting vi tar emot. Men vi ger vår bekännelse av synd. Vi ger vår lovprisning och vi ger vår tacksägelse. Vi ger vår bön för världen och vi ger våra ägodelar och vi ger vår gemenskap till varandra. Nåväl, jag har inte tid att utveckla det här med gudstjänsten. Det här var första punkten som handlade om problemet med avbilder. Kärnan i problemet med avbilder är att det döljer mer än det framhäver. Och det leder oss till en karikatyr istället för den levande guden. Avbilden gör att allting handlar om oss. Och det blir ett hinder av tillbedjan av Gud i ande och sanning. Det innebär självcentrering i olika former. Där har vi problemet. Hur kan vi nu hitta en väg ut ur detta? Äntligen får vi komma till texten i Kolosserbrevet. Visst har du längtat? Ett sympatiskt mummel där. Jo, det har vi. Den här texten har någonting att säga till den här problematiken. En viktig del i problemet är frustrationen i att tillbe en Gud man inte kan se. Även om vi kan höra honom och även om vi kan se hans verk så har vi ett desperat behov av att kunna se honom. Annars så blir han bara en abstraktion. Han blir för stort, någonting bortom vårt sinne. Vi kan inte fatta det här. Och det gör det nästan omöjligt att ha en personlig relation till honom. Vilket Bibeln inbjuder oss att ha. I vers 9 och 10, i precis texten innan som ni har på ert papper där, så säger Paulus. Han ber att ni ska uppfyllas av kunskap om hans vilja med all andlig vishet och insikt så att ni kan leva värdigt Herren och i allt behaga honom när ni bär frukt i alla slags goda gärningar och växer till i kunskapen om Gud. Alltså han ber att de ska växa till i kunskapen om Gud, denna osynliga Gud som är så svår att fatta. Och sen pekar han rakt på Kristus. Rakt på Kristus. Han ger en av de mest koncentrerade beskrivningarna av Kristi härlighet som vi har i hela Nya Testamentet. En ofattbart rik text, dessa 5-6 verser. I vers 14-20, jag börjar en vers innan det som är skriven på pappret. Vers 14-20 så listar Paulus inte mindre än 15 storslagna sanningar om Jesus. Jag räknar upp dem bara, 15, jag ska inte lägga ut dem, var inte orolig. För det första, i honom är vi friköpta och har syndernas förlåtelse. Bara det kan vi ju begrunda så det står härliga till. För det andra, han är den osynlige gudens avbild, grekiska ikon. Han är den osynlige gudens ikon. Gud säger alltså, ni behöver inte göra några ikoner för att han själv är ikonen. Den som har sett sonen har sett fadern. För det tredje. Han är först född före allt skapat. För det fjärde, i honom skapades allt i himlen på jorden. Det synliga och osynliga, tronförsta och herradömen, makter och väldigheter. För det femte, allt är skapat genom honom. För det sjätte, allt är skapat till honom. För det sjunde, han är till före allting. För det åttonde, allting består genom honom. För det nionde, han är huvudet för sin kropp, församlingen. För det tionde, han är begynnelsen. För det elfte, han är den förstfödde den förstfödde från de döda. För det tolfte, han är den främste i allt. För det trettonde, all Guds fullhet bor i honom. Fadern och sonen är samma väsen. Han är inte bara en bild, han är inte bara en representant för Gud. Liksom för den osynlige guden. Han är den osynliga guden synlig. För det fjortonde, han försonar allt med sig själv. Både i himlen och på jorden. Och för det femtonde, han skapar frid i kraft av blodet på hans kors. Han är, Jesus Kristus är den levande guden som har skapat allt. Han är den levande guden som har skapat allt. Jesus Kristus. Och samtidigt är han helt och fullt människa. Född av kvinna, som vi sa tidigare. Han är den höge och den helige. Och samtidigt är han den som kommer nära. I honom uppfylls alla gamla testamentets löften. Alla skuggbilder får liksom en tydlig gestalt. I det allra heligaste, i tabernaklet, i tältet, i öknen. Och så småningom i templet i Jerusalem. I det allra heligaste fanns förbundsarken. Den hade ett lock av guld. Och på detta lock så var det två keruber som var vända mot varandra. Över detta lock så vilade Guds härlighet och locket kallades för nådastolen. Och den här nådastolen var ett tomrum som innehöll ett löfte. En dag skulle den komma för vilken platsen på nådastolen är evigt reserverad. Gud själv skulle en dag komma och inta sin tron. En dag skulle det inte bara vara en röst utan gestalt som dånade från berget. En dag skulle allhärskaren visa sig. Den osynlige träda fram. Och Paulus pekar på honom. Jesus Kristus, snickarsonen från Nazaret. Han är uppfyllelsen av löftet. Han är den osynlige Gudens avbild. Han är den i vilken hela Guds fullhet bor. Han är den enfödde sonen, född av fadern före all tid. Gud av Gud, ljus av ljus, född och icke skapad. Och allt är skapat i honom, genom honom och till honom. Det är en svindlande tanke, vänner. Allt som finns, finns för att förkunna hans härlighet. Allt är skapat till honom. Allt. Ingenting existerar för sin egen skull. Allt ifrån de märkliga sjödjuren som simmar runt med stenhårda skal och långa tentakler på flera kilometers djup i det bäcksvarta havet. Till de majestätiska örnarna som bygger bon på bergets topp. Allt från den minsta partikel till den största himlakropp. Allt från den fulaste lilla kackelackan i en garderob till den vackraste av människor. Från den mest ondskefulla av despoter, folkmordsdiktatorer till den godaste av hjältar. Allt som existerar, existerar för att förkunna Jesu Kristi härlighet. Du existerar för detta enda syfte, att ära honom. Du är skapad till honom. Jag har inte tid med det här längre. Paulus säger, allt i himlen och på jorden, det synliga och osynliga, tronförsta och herradömen, makter och väldigheter. Det är det här jag inte har tid att fördjupa mig i. Makter och väldigheter. Det är ett återkommande begrepp hos Paulus. Och det syftar till de onda andemakter som ständigt söker att pervertera, att splittra, att förgöra. Också dessa, säger Paulus, är skapade genom honom och till honom. Också dessa som kanske inger oss mest skräck av allt tjänar det högre syftet att en dag förkunna hans härlighet. Den dag då alla knän ska böjas inför honom. Jesus Kristus är den osynlige Gudens avbild. Han är allhärskaren som gör sig känd. Vi behöver inga bilder för vi har en person i all sin rikedom. Lär känna honom. Lär känna honom och fortsätt att lära känna honom. Om vi så studerade honom i 1000 år så skulle vi inte ha kommit fram till foten av det berg som är hans härlighet. Nöj dig inte med att se på honom så som han avbildas i vissa sammanhang. Med frånvarande blick och liksom oberört ansikte. Som om han vore någon sorts buddhafigur med liksom vänd från världen. Nöj dig inte med det. Nöj dig inte med att konstatera att han är ödmjuk och mild och kärleksfull. Det är klart att han är. Han är allt detta. Men han är så ofattbart mycket mer. Titta på hans lekfullhet till exempel. Alltså, han går igenom sitt lidande. Han bär mänsklighetens straff. Han uthärdar helvetets plågor. Han dör och han besegrar döden och han uppstår igen. Och så när han möter ett par lärjungar, desillusionerade, som är på väg till Emmaus, så spelar han helt ovetande och undrar, vad är ni så upprörda över egentligen? Och de frågar, vet du inte vad som har hänt? Och han säger, nej. Vad då? Vad är det som har hänt? Han liksom går runt med nycklarna till dödsriket i bakfickan. Och han frågar, vad är det som har hänt egentligen? Och han går till sina lärjungar, några andra. De är ute och fiskar, de är liksom, vet inte vad de ska göra. De sitter i båten och han ställer sig på stranden och ropar, får ni napp? Se, det är ju sån humor. Alltså, han är så ofattbart lekfull här. Titta på hans generositet. Han och hans mamma och hans lärjungar, de är på ett bröllop och vinet tar slut. Och modern vänder sig till honom och ber honom hjälpa till. Och då fixar han 682 liter vin. Alltså mer än ett halvt ton. 908 vinflaskor ställer han fram där. Titta på hans explosiva ärlighet. När han är hembjuden på fin kalas hos en framstående farisé så struntar han i den obligatoriska handtvätten. Och han säger till farisén, till sin värd, ni fariséer, rengör utsidan på bägare och fat, men ert inre är fullt av girighet och ondska. När du läser evangelierna så möter du denna person, denna frälsare i så många nyanser. Det finns ingen bild som kan fånga allt detta. Det finns så mycket av honom att upptäcka. Så läs om honom gång på gång. Låt dessa texter få liksom bli invärtes. Det sa om John Bunyan att när man skar honom så blödde han Bibel. Alltså, möt honom i texterna och låt honom förändra ditt liv. Jag ska avsluta. Vi har alla syndat. Vi har alla förlorat härligheten från Gud. Vi har vänt oss till andra gudar. Vi har skapat och vi har tillbett avbilder. Vi är självcentrerade och egoistiska. Vi är helt inkrökta i oss själva. Även de frommaste av oss. Men han är den Gud som kommer nära. Det är inte de sjuka, förlåt, det är inte de friska som behöver läkare, utan de sjuka. Alla vi behöver läkare. Det finns inga fullkomliga människor här, men i honom så är vi friköpta och har fått syndernas förlåtelse, säger Paulus i Kolosserbrevet. I kraft av blodet på hans kors ger han frid. Så vänd dig till honom och låt hela ditt liv få bli en lovsång inför honom. Amen. Himmelske Fader, jag tackar dig. Och jag tackar dig och jag prisar dig för att du har gjort dig själv känd. Jag tackar dig för Jesus Kristus som kommer oss nära. Hela din härlighet finns i honom. Men honom kan vi se. Vi kan relatera till honom. Vi kan fästa blicken på honom. och han ger sig själv för oss. Jag tackar dig, du treenige Gud, för att du har gett ditt eget liv för vår frälsnings skull. Amen.